Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna ska ni vara till Indupodden avsnitt 102. Jag heter Ronny Larsson Miles och har det stora nöjet att den här vecka presentera Jakob Fredrikssons intervju med Felix Rosenqvist.
Och Anna Anderssons intervju med Marcus Eriksson.
Vad pratar ni om för gott då? Ni antar att ni pratar om säsongen som har gått och kanske även blickar lite framåt?
Mest datorspel och DTM.
Ja, men det är inte så illa pinkat ändå.
Nej, men hela säsongen 2021 också förstås.
Min magkänsla är att Annas intervju med Marcus, där pratade de inte om datorspel i alla fall, det tror jag inte.
Nej.
Men det snackas lite kontrakt kanske?
Ja, precis.
Ja. Men vi har väl ingen anledning att sitta och tjafsa om detta, utan vi kastar oss rakt in i intervjuerna med, vi börjar med Marcus Eriksson.
Ja, så här lät det då.
Du, nu har du svalt det, säsongen. Vad ger du dig själv för betyg?
Jag skulle säga att det var en... välgodkänd säsong. Man vill ju inte säga att man är helt nöjd innan man vinner allting, om man säger så. Man är ju tävlingsmänniska, men nej, men jag är jättenöjd med min säsong och sättet jag har fortsatt min utveckling liksom, och min tagit steg varje år som har gått här i IndyCar, och jag tycker att i år så fick jag ju faktiskt mitt riktiga genombrott här borta i USA. Och även på den här nivån. Jag menar, jag körde 5 år i Formel 1 och gjorde många bra saker i Formel 1. Men på grund av det materialet jag satte så kunde jag ju liksom aldrig slåss om pallplatser och segrar. Så därför så har ju det varit ett stort mål för mig att visa för mig själv att jag kan vinna på en sån här hög nivå. Och ta 2 segrar och ytterligare en pallplats och vara sexa i ett sånt här mästerskap som liksom är så pass tufft som det ändå är. Det känns verkligen som att det var en väldigt bra säsong.
Men hur surt var det att bli av med 5:e platsen? Du sa ju tidigare som du sa till mig att men den är safe.
Ja, exakt. Det var väl därför jag jinxade väl det. Nej, jäkla hört att jag skulle gå och vinna sista 2 racen. Sen det hade man kanske inte räknat med. Men... Det är klart att det var kul att vara 5. Det är ingenting att sticka under stolen med. Men samtidigt så är ju 5 eller 6 är kanske inte, det är inte dag och natt om man säger så. Men det är klart att det hade varit roligare att hålla. Det är klart det är så.
Men du har fått lite distans till avslutningen av säsongen. Du klev ju in den med en förhoppning och en dröm om att det skulle kunna vara med och slåss om det här mästerskapet. Så blev det inte riktigt så i slutet. När du tittar tillbaka nu i efterhand med lite distans, hur ser du på de sista avslutningarna av säsongen, de sista racen?
Nej, men jag tycker jag gjorde en rätt så bra avslutning. Var i topp 10 hela tiden. Tycker både Portland och Laguna var stabila race, framförallt Laguna Seca. Men sen är det klart att klumpen i Long Beach var inte bra. Det är väl den jag är mest besviken över. Jag låg och fightade med Rossi och han kom ju 6 i racet, och hade jag tagit en sån placering i det racet och inte åkt in i muren så hade jag varit 5 i mästerskapet. Så är det klart att det var väl lite surt, men Men just om man kollar på hur säsongen var i stort så var väl avslutningen följde väl lite hur min säsong var. Att jag var stabil hela tiden inom topp 10. Men behövde lite mer för att utmana verkligen om mästerskapet. Så det är väl någonting jag får jobba på nu över vintern för att ta ett steg till för att verkligen kunna utmana på allvar.
För om vi tittar på nästa säsong, hur ser det ut? Är kontraktet klart?
Ja, kontraktet är klart.
Med samma tid?
Jajamän. Yes. Mm. Men det var, alltså, grejen var att det var hela tiden en plan var ju att göra det här långsiktigt med teamet, men sen har det varit lite kontraktigt skrivna på vissa sätt, så det var lite oklarheter runt det, men allting är signat klart nu för nästa år, så det känns jättebra att få fortsätta liksom bygga vidare på det här som vi har hållit på med i 2 år.
Men du, hur långt, alltså, är det 1 år nu eller flera år? Vad kan du säga?
Jag får inte säga. Ganassi har ju någon policy där de säger aldrig, de pratar aldrig om kontraktsdetaljer.
Men du kan säga att det är klart i alla fall.
Jag kan säga att det är klart att jag ska köra nästa år, men jag får inte säga hur många år det är. Men de säger att det är långsiktigt, så det är väl ungefär så mycket jag kan säga.
Hur mycket betyder den här säsongen då för det kontraktet?
Nej, men det är klart att det betyder någonting, så att jag tycker jag ändå fått mitt genombrott i år och visat att jag kan leverera på den här nivån och vara i toppen. Och det är ju Chip, det är aldrig sen att säga att han likes winners och liksom han siktar alltid på att vinna och så vidare, och då vill han ha sådana förare i sitt team, och det är klart att i år när jag har visat att jag kan göra det, så är klart att det har betytt mycket för mig och min framtid i teamet.
Mm. Men du, om man kikar på den här säsongen så har ni haft 3 vinnare. Har din position på något sätt i teamet förändrats under säsongen som den har gått? Och hur har förhållandena mellan er och sådär förändrats som du ser tillbaks?
Ja, men vi hade lite så här efter säsongen möten igår. Vi satt och pratade om säsongen och sådär. Och då pratade vi lite om det här med Palou, att han kom in i teamet och att han kommer in och vinner mästerskapet första året, och med Dixon och jag liksom, och vi kommer fram till att det som har varit rätt så häftigt med just Ganassi i år, och jag tror att en av hemligheterna till att jag har varit så framgångsrik är just det här att teamkänslan har varit så himla god mellan oss förare i teamet. Alltså med Alex, Scott, jag och Jimmy och även Tony när han var med, så har vi haft en jäkla god känsla som är faktiskt rätt så unik, tror jag. Jag har aldrig riktigt varit med om att det har varit så god stämning, men ändå, det är klart som fasen att vi vill slå varandra. Alltså vi är tävlingsmänniskor, vi är på den här nivån, så det är klart man vill göra det, men samtidigt så på något sätt så har det känts som att kan inte jag vinna så vill jag gärna att någon annan av mina teamkamrater vinner. Och den känslan känns som att vi har haft allihopa i teamet, och det har gjort att vi har försökt pusha varandra och pusha oss som team och vara så framgångsrika som möjligt. Så det var rätt så intressant faktiskt att det har varit på det sättet. Men så här, jag tror att i en sån här serie när det är så tufft så har det gjort oss väldigt starka som team. Som sagt, vi har en väldigt god sammanhållning inom teamet. Men det är klart att för min del inom teamet också så har jag höjt min status med mina resultat och liksom blivit mer än att räkna med, om man säger så. Förra året så var det ju Scott som vann mästerskapet och jag och Felix låg lite längre ner i mästerskapet. Det är klart att när jag då vinner race och så vidare och är med i toppen hela tiden så får man en större roll inom teamet naturligt också.
Märker du också att respekten för dig ökat?
Jo, men det blir väl så naturligt. Sen tycker jag ändå liksom från första dagen jag kom till Ganassi så känns som att de har sett hur hårt jag har jobbat och vad jag har kunnat och så vidare och sett potentialen, så det känns ändå som att jag har haft bra support liksom. Men som sagt, jag tror att det blir naturligt för teamet och så när de ser att resultaten kommer så blir det lite annorlunda utan att man tänker på det egentligen.
Externt då?
Nej, men jag tycker som sagt, jag har ju fått ett genombrott i år, det tycker jag, och men samtidigt så det var det som var lite kul under året liksom, att det är ju, även när jag vinner race så är jag med i topp 10 och toppen hela tiden, så är det ju, har man ju fortfarande kvar den här stämpeln, om man ska kalla det, från mina F1-år, att liksom det gör ändå någonting med ens rykte, eller om ska säga, när man har legat i botten i Formel 1 i 5 år och komma hit, och det verkar ta ett tag och liksom bevisa vad man kan. Men jag hoppas och tror att efter den här säsongen så har jag visat att jag kan vara med på allra högsta nivå.
Ja, men känner du verkligen fortfarande så att du har den stämpeln trots 2 segrar?
Ja, men jag tyckte det. I år så var det liksom, det var ju under stora delar av året så var det ju liksom ingen som, eller ingen, men det var inte så många som lade märke till att jag var med i topp 5 och liksom verkligen utmanade på allvar och tog ju mest poäng efter Indy 500 där under lång tid. Nu blev det väl kanske inte så efter min Long Beach crash, men liksom jag var ju en av de starkaste förarna efter Indy 500 om man hade räknat mästerskapet därifrån då. Så jag vet inte, det kändes lite som att det var så, men som sagt, nu har jag ju visat att jag kan vara på den här nivån, så då gäller det att hålla i det för nästa år.
Blir man inte irriterad då? Jag hade blivit skitkänd.
Jag använder det som motivation istället. Så tänker jag, nu ska jag visa alla vad jag kan. Man får ju, i slutändan så kör du ju för dig själv och liksom för att visa vad du kan och så vidare. Och man får använda sådana saker som motivation helt enkelt.
Men du, hur ska du, för att om man tittar på nästa år då? För säsongstarten var ju inte så här jätterolig liksom, och den sabbade ju lite för resten av säsongen. Hur ska du göra för att inte hamna där igen, utan för att kunna börja på den nivå som du hade i näst sista förloppet?
Ja, nej, men jag tror att en nyckel vi har nu som vi måste se till att vi är på tå på, det är ju att vi måste vara bra i depån från race 1. Båda de här 2 sista åren i Ganassi så har vi haft problem med depåstopp och lite andra små saker som har strulat de här första racen, som har gjort att vi har tappat rätt mycket poäng i början på säsongen. Och ska du slåss om ett mästerskap på allvar så gäller det att plocka stora poäng redan från start. Och sen gäller det för mig också att fortsätta utvecklingen i kval, fortsätta kvala inom topp 10. Jag tycker under årets gång så blev kvalen bättre och bättre, men det är väl där som är det mest tydliga om man kollar mot mellan mig och Alex, att han har kvalat. Jag tror att mitt snittkval var 12 och Alex snittkval var 7, och det är väl där som är den största skillnaden mellan oss två som jag ser det. Jag anser att jag är minst lika bra på racen som Alex, men han var lite bättre, högre nivå på kvalen då. Så väl de två som är de största nycklarna, känner jag, att liksom hitta det, att vi är direkt på rätt nivå i depån från start, och att jag fortsätter utvecklas på kvalen.
Hur ska du göra? Finns det någonting som du känner att det här behöver jag jobba med, så att det här kan jag förbättra för att jag kan se resultat, eller är det 1000 små saker?
Men jag tycker som sagt att utvecklingen under i år har varit rätt håll. Jag kvalar mycket högre i år jämfört med i fjol. Och det är för att jag jobbar hårt med min ingenjör och får bilen med dit jag vill. Jobbat med att han ska förstå vad jag behöver från bilen. Jag också jobbar med att liksom få rätt inställning i mig själv mentalt när jag går ut i kvalen. För att vara i rätt liksom fokus. Och har tagit steg där. Och tycker som sagt att jag är på en nivå nu som jag inte var för 12 månader sedan. Där jag känner att jag är liksom stadigt i topp 12 i kvalen. Om det inte blir liksom som i Long Beach, vart en röd flagg på sista varvet, ja, då hamnar man utanför, och så pass jämnt är det. Men det gäller för mig att fortsätta liksom de stegen och ta det steg för steg. Och som sagt, jag tycker att man kan se en tydlig utveckling där, och då gäller det att fortsätta jobba i den riktningen. För som sagt, kan jag fortsätta utvecklas där och ta några steg till, så kommer jag kunna vara med och utmana mästerskapet på allvar.
Alltså, du känns så otroligt tålmodig. Under de år som jag har känt dig så är det så här otroligt strävsam, tålmodig, jobba liksom. Jag ger inte på något sätt. Det är bara mala liksom. Har du alltid varit så?
Det är väl därför jag kanske har kommit dit jag har kommit. Det är klart att jag har haft en naturlig talang, och det måste man ha för att komma till toppen av vilken sport den håller på med. Men sen någonstans så kommer man till en nivå där du talang tar bara en viss bit, och då gäller det att jobba hårt och jobba på alla bitar. Och det är väl det som jag har fokuserat på mycket genom alla år, och försöker jag se till att ingen jobbar hårdare än vad jag gör. Och att man måste vara tålmodig och liksom hitta de områdena man kan förbättra och alltid alltid jobba på dem. Så ja, det är väl lite så som jag fungerar som människa kanske också.
Ja, det känns lite så kan jag säga. När ni hade det här mötet i teamet och pratade om säsongen som varit, hur mycket tankar gick åt nästa år? Finns det någonting du kan säga om det? Vad ni pratar om? Jag tänker mest teammässigt. Hur ni kan förändra er grupp och jobba med den vidare.
Ja, men mitt mål är att försöka ha kvar liksom kärngruppen på min bil. Och det är väl planen från teamets sida också. Sen brukar det ju alltid från år till år så är det alltid någon som byter position eller någon som, alltså det händer alltid någonting. Det är väldigt sällan det är helt identiska uppsättningar liksom med alla mekaniker, alla ingenjörer och sådär. Men som jag har ju uttryckt en stark önskan att ha kvar min kärngrupp, eftersom jag har jobbat liksom två år med dem och vi ser den utvecklingen vi har gjort tillsammans. Så det känner jag mig inte orolig för, utan det vill ju teamet också. Men det kommer säkert vara lite små ändringar där. Och sen är det ju som sagt, vi pratade ju om den här säsongen i stort och hur vi har liksom presterat under den och de framsteg vi har gjort. Men sen så det är klart att vi pratar mycket om nästa år och hur vi ska ta nästa steg. För att nästa steg, från att, ja, det är bara att kolla min karriär in. Det var 17 första året, 12 andra året, 6 tredje året. Så om det fortsätter den trenden så ska vi ju slåss om ett mästerskap nästa år. Och då pratar vi mycket om det, att liksom det ska vara den målbilden vi går in i nästa säsong med, att vi ska utmana mästerskapet. Och då pratar vi om det, vi kollar statistik, vi såg ju att just ovalerna har ju varit egentligen vårt största problem i år om man kollar resultatmässigt. Hade vi varit okej på ovalerna så hade jag ju slagits i allra högsta grad om mästerskapet. Jag tror jag är över 100 poäng som jag tappade på Palou bara på de 4 ovalracen vi hade. Så jag menar, det är rätt så lätt att slå matten där. Hade jag tagit lika mycket poäng som han på valerna så hade jag varit och slagit som mästerskapet. Vi kollade väl lite stort på det och försökte liksom summera året som var och kolla framåt. Nu under vintern så kommer jag och min ingenjör, vi har ju rätt så lång off-season i IndyCar, så man har ju lite tid att analysera och planera, så vi kommer ju gå in rätt så mycket i detalj på alla race som har varit, försöka gå igenom alla racehelger i detalj här under vintern för att verkligen försöka lära oss så mycket vi kan från alla race som var och se vad vi kan göra annorlunda till nästa säsong för att vara ännu starkare på alla typer av banor då nästa år.
Men finns det någonting speciellt som du säger när det gäller ovalerna som ni redan nu känner att det här måste vi förbättra?
Men det är väl det som det är lite så, vi har haft lite missflyt tycker jag på valerna. Vi hade ju Texas-helgen där det var dubbelrace och jag var på väg mot ett väldigt bra resultat. Jag låg sexa inför sista depåstoppet och så tappade vi ett hjul där. Nu, det var ett misstag i depån. Men sånt kan man ju inte, vi kan ju vara bättre i depån såklart. Men ibland händer det sådana saker. Och den förstörde ju liksom mycket av den helgen, så vi tappade mycket poäng där. Indy 500 tycker jag vi hade en väldigt stark månad, men där hade vi problem med bränslet där, så det var lite omständigheter som har gjort att vi inte har riktigt fått de resultaten. Men samtidigt typ Gateway så var vi lite inte kanske lika starka som vi vill vara, så vi ska väl jobba en del på vårt ovalpaket under vintern då, för att försöka utveckla det i simulator och i teamet när de försöker jobba på setupper och sådana saker. Lägga lite mer fokus på just ovalerna i och med att det är ett extra ovalrätt nästa år när de lägger till Iowa doubleheadern och just dubbla poäng på Indy 500. Och Indy 500 är så pass viktigt också då. Så det är klart att det kommer läggas lite extra fokus på det.
Men nu, en sak som slog mig nu när vi pratade om det här, så sa att vi behöver bli bättre i depån och så vidare. Finns det någonting där som du kan tillföra från dina år i Formel 1 och ta med dig till IndyCar som du känner att det här...
Ja, men det har jag väl tagit med från början liksom. Men samtidigt så är det så otroligt stora skillnader på dels hur F1 på stopp mot IndyCar på stopp funkar liksom med... Att i F1 så är det inte, det är typ 20 man som är på ett depåstopp eller ännu fler kanske. Och i IndyCar så är det väldigt limiterat. Det är väl bara 5 stycken som är tillåtna över, eller 6 kanske med fuelen. Så det blir en väldigt annorlunda sätt att göra det. Men det är väl mer just bara noggrannhet och analyser av depåstopp och sådana saker och optimera det och få på då, som gör det på stoppen, att träna hårt under vintern och försöka tagga dem till att verkligen vara så väl förberedda som möjligt till säsongstart. Det är väl det som är mest det jag kan göra, att liksom verkligen vara på. Jag jobbar ju mycket med liksom med att knyta band med dem jag jobbar med i teamet, försöker bygga upp en relation och få dem och vilja lägga de där sista timmarna på tränade påstopp och liksom sådana saker som jag hoppas kan göra att vi verkligen är på tårna när vi kommer till säsongstart.
Men har du märkt ett ökat intresse därifrån då?
Jo, men självklart. Jag märkte ju i år när vi började vinna race och sådana saker att det blir en stor motivationsfaktor i de som jobbar också, liksom, att när de kan se att vi kan vara med och vinna och slåss i toppen. Det är klart att det märks på de man jobbar med också, att de tycker det är roligt och motiverande.
Mm. Hur ska du tillbringa vintern nu då? Precis som du sa, det var en extremt lång... Det är långt fast säsongen startar tidigare än vad du gjorde förra året.
Ja, men det är ju i alla fall bra. Nej, men min plan är väl att försöka köra lite sportvagn här då. Det är väl ingenting som är klart än, men det jobbar jag på att försöka få lite körning i någonting annat för att hålla igång. Så det är väl ett av mina mål. För det kommer inte vara så mycket Indycar-tester vad jag förstår, utan det är rätt så begränsat reglementsmässigt då. Förhoppningsvis går det i lås att jag kan få köra lite sportvagn här närmsta månaderna. Det hade gynnat. Men annars blir det var lite i Sverige. Ja, lite fram och tillbaka till USA. Kör lite simulator och sådana saker.
Men du säger köra lite sportvagn. Vad syftar du på då?
Nej, men mitt mål är att köra 24 timmars Daytona. Det jag skulle vilja göra. Det går ju i januari och det är ju det som liksom passar bäst och så många Indycar-förare kör. Så det är det jag siktar på. Men som sagt, det är inte riktigt gott i hamnen, men det finns väl rätt så goda möjligheter att det kan bli så.
Vad vill du lyckas med där? Är det så att du ser liksom karriären, tänker jag, gå vidare där mot det hållet efteråt? Eller hur? Alltså, du är ju inte 22 längre som du brukar påpeka.
Nej, men exakt. Nej, men jag känner ändå att mitt huvudfokus är att jag var kvar i Indycar och liksom... Jag vill ju göra en karriär i Indycar och lyckas och vinna i Indycar. Det är liksom mitt huvudfokus. Men sen ser jag så som racingvärlden är idag och framförallt i Indycar så är det ju... Dels så är det ju en rätt så kort och kompakt säsong. Mm. Och sen så är det ju väldigt lite körning utöver tävlingshelgerna. Så det är ingen slump att många förare, typ Dixon, Pagenaud... Rossi, det är ett gäng förare som har andra program utöver just Indycar, och jag tror att det gör dem till starkare förare för att de har mer saker att göra, mer tid i bil helt enkelt, och det är väl så jag ser det, att sportvagn är ett perfekt komplement till en Indycar-satsning. Men sen är det klart att längre fram så är det absolut en grej som skulle kunna vara aktuell och liksom fokusera på, men just nu ser jag det mer som att hjälpa min indie-karriär att hitta andra styrningar också.
Mm. Ja, nu får du ursäkta, men jag tycker sportvagn är lite guldigt.
Jo, men det är lite så, absolut. Nej, men jag tycker indie-kar är 10 poäng och där vill jag gärna vara kvar så länge som möjligt.
Mot nästa år. Med vilka målsättningar åker teamet dit? Jag vet att du har sagt att din målsättning är att vinna, men hur ser teamet på era totala målsättningar nästa år? Har ni hunnit prata om det överhuvudtaget?
Vi har väl inte riktigt satt ner några specifika mål så, men det är klart att det är det som är kul att vara i ett team som Chip Ganassi Racing, att de kör ju allt för att vinna. Liksom det är där deras huvudmål är. Nu har de vunnit 2 år i rad mästerskapet, så det är klart att det är väldigt viktigt för dem att försöka fortsätta den streaken. Men sen vet jag ju också att det var många år sedan de vann Indy 500 nu. Och det är ändå Indycar så extremt stort att vinna Indy 500. Så jag tror att min känsla är att det kommer vara väldigt mycket fokus på att vi ska vara starka i Mount Amay nästa år. För att det är dags nu att Ganassi vinner i Indy 500. Så det är väl det som är min känsla så här direkt efter säsongen.
Att det blir lite fokusflytt från hela säsongen till just det här fantastiska ovalracet i maj.
Ja, så det är klart som sagt. Det gäller att ha en balans där såklart. Men i och med att det är double points också Indy 500 så blir det, vinner Indy 500 så får du en jäkla skjuts i mästerskapet också om man säger så.
Absolut. Jag höll på att säga att så länge man kör hela mästerskapet man inte gör som Castroneves.
Ja, men exakt.
Vad hjälper inte så
mycket. Ja, men precis.
Men för dig personligen då, är det mästerskapet eller är det inne 500?
Ja, den här frågan är alltid kul att få. Jag är fortfarande inte riktigt så amerikaniserad att jag skulle liksom, alla amerikaner så är det så här, 500 är ju det största. Men på något sätt så mästerskapet är ändå, det är något som man håller på med under hela säsongen. Ja, för mig så är det svårt att säga något annat än mästerskapet. Men det är klart att Indy 500 är ändå på något sätt Stanley Cup-finalen eller OS-finalen. Så ja, den är svår att svara på.
Ja, fast jag hade blivit väldigt förvånad med tanke på hur du är som person. Man har blivit extremt fokuserad om du inte, eller extremt överraskad om du inte hade sagt det som passar dig, det vill säga jobba mot liksom ett långsiktigt mål som gäller många saker.
Ja, men exakt.
Det känns som att det är lite mer du.
Exakt.
Så. Är det klart med att Dickson fortsätter nästa säsong också?
Jag vet faktiskt inte, men som, ja, som sagt igen där, de är lite luddiga med teamet med liksom att säga det här och det här liksom, är klart eller inte. De är väldigt sällan ute och snackar om liksom, kontrakt och så. Men det känns som när jag pratar med teamet så är det liksom samma föruppsättning nästa år. Det är liksom det som är snacket, att det är Scott, Alex, jag och Jimmy liksom, och så är väl frågetecknet mer vad Jimmy, hur mycket han ska köra, om han ska köra hela säsongen eller bara inte vara några och så vidare. Men som jag förstår det så kommer Scott och Alex i alla fall köra vidare. Och jag då.
Det blir ju en jäkla uppsättning med tanke på när det är tre bilar i topp 6 förra året. Förväntar du dig att klara av att hålla den här goda stämningen mellan er? Eller kommer det att bli? Jag menar, Scott kan ju inte vara så supernöjd liksom, i år.
Nej, men jag tror han tyckte väl inte det var lika kul att bli omkörd av Palou och ha mig hasa eller liksom blåsa hans i nacken. Så det var väl lite ovant. Det var många år sedan han hade den interna konkurrensen i teamet. Så det blir kul att se hur han hanterar det inför nästa år. Då. Men med Scott är en sån liksom superproffs och jag tror att han kommer vara jäkligt taggad till att liksom ta tillbaka positionen i teamet då. Så det blir kul att se, men samtidigt tror jag att liksom det är det som är kul ändå, att det känns som att alla vi förare i teamet är jäkla bra människor som kommer bra överens med varandra. Så jag tror att även om det blir hård konkurrens så kommer vi ändå ha en god stämning, det är känslan.
Det låter supermysigt.
Det får inte bli för mysigt.
Du, om vi tittar bara kort på avslutningen av F1. 7 race kvar. Vad säger din magkänsla? Vem vinner?
Jag säger ändå Verstappen. Jag tycker det hade varit kul också om han gör det. Och kul för F1 och allting. Så nej, jag tror Verstappen.
Varför?
Ja, jag har egentligen ingen bra anledning varför. Jag tror att det kommer vara jämnt. Jag hoppas att det går ner hela vägen till finalen. Men som sagt, mer bara för att det vore kul att se någon annan Hamilton vinna. Inte för att jag inte gillar Hamilton, men jag tror att det hade varit coolt.
Det här är säkert varit bra för sporten.
Ja, men exakt.
Nästa år också, så att säga. Har du märkt något mer? Har det blivit större F1-intresse även i USA? Efter nu, dels tänker jag att Drag Survive och sen i och med att det har varit en tajtare säsong och eftersom vi nu har ett lopp i Austin här snart.
Jo, men det känns som att intresset för Formel 1 här i USA går ju uppåt hela tiden. Och jag tror att den här Netflix-serien har ju absolut gjort mycket för intresset här. Det märker jag mest faktiskt egentligen när man träffar folk här i USA och pratar med folk, så är det ju, det är många alltså som har sett den där Netflix-serien. Och när man börjar säga att man kör civil och har kört Formel 1, så är det liksom många amerikaner kommer in då på jag kollade på Netflix och det är supercool och allt sånt där. Så den har ju verkligen nått ut till den breda publiken och fått upp intresset för sporten.
Men har du någon kort kommentar till det då, att kontraktet är klart?
Nej, men att det är såklart jättekul liksom att få fortsätta och få fortsatt förtroende och få fortsätta bygga vidare på det jag gjort nu i 2 år med Ganassi. Och ja, nej, egentligen bara väldigt roligt och motiverande.
Och så full fokus på tittarna.
Exakt, det blir målsättningen. Alltså.
Snyggt! Och jag tackar så supermycket för att du tog dig tid.
Ingen fara, tack själv.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Felix Rosenqvist, tillbaka i Europa. Hur har off-season varit än så länge?
Nej, det har varit bra. Väl passande off-season tyckte jag. Ganska skönt att få slut på säsongen och komma tillbaka lite hemma och göra sånt man inte har gjort på några månader. Så det är en intensiv säsong, så det är rätt skönt att vara hemma. Men man blir sugen snabbt. Liksom på, det tar några veckor, sen man är sugen direkt på i bilen igen. Det är alltid likadant, men det har varit välbehövt tycker jag.
Så det räknas som avslappning att skynda sig till Mantorp och köra Porsche?
Ja, precis. Nej, men det var kul. Det kanske inte den största avslappningen, men det var roligt att köra något annat. För det var ju första gången sedan jag kom till IndyCar faktiskt. Jag körde någon annan tävling överhuvudtaget i racing. Så jag tyckte det var roligt att bryta trenden lite och liksom försöka rent körmässigt anpassa sig till något nytt. Och jag tror för min del att det är inte helt dåligt heller att göra det när man har haft en liksom tuff säsong och man inte fått till det riktigt med körningen. Och jag kan själv relatera till de gångerna där det har gått som bäst i min karriär. Det är ofta då jag har kört mycket olika bilar och liksom kunnat anpassa mig hela tiden till olika grejer. Och jag tror man har det med sig och det är någonting jag tror jag kommer försöka tänka på nu nästa år och försöka liksom köra så mycket jag kan.
Blir man mer flexibel i bilen genom att träna på många olika sorters bilar oavsett vad det är för bil man sitter i?
Ja, alltså du får ju lite den här, alltså du blir inte expert på en bil bara för att du kör massa olika, men du får lite mer den här, framförallt när det är tufft och bilen inte känns bra, så tror jag du får lite mer förmåga att anpassa dig och kanske klura ut vad som behöver ändras både körmässigt och bilmässigt för att den ska bli snabb. För det är ganska lätt att bli liksom fast i ditt tankesätt om du bara kör samma hela tiden. Och det är väl på gott och ont. Som sagt, det behöver inte vara dåligt att man bara kör samma hela tiden, men jag tror den typen av säsong jag har haft så hade det nog underlättat om man var lite mer liksom flexibel mentalt, körmässigt.
Ja, och säsongen som varit då, jag tittar på resultaten, det var ju fler skräprace av många olika anledningar än vad det varit straightforward liksom. Det är två lopp i topp 10. Och den ena av dem var ju ändå incidenter, jag tänker på Portland. Mm. Men sen så tittar jag på träningarna och där, i alla fall mot slutet av säsongen, så är det ju i höjd med Pat O'Ward som slog som mästerskapet. Så vad får du ut av den här säsongen? Vad har du fått ut av den?
Alltså det har ju varit tuff säsong. Det är inte mycket att snacka om. Jag har väl liksom, det jag fått ut av det har pushat mig själv hårdare än någonsin liksom, och man har ställts på sin spets på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare säsonger. Och det är då det är som tuffast liksom. Det är de säsongerna när man vinner race hela tiden, det är de som är de enkla egentligen. Så att det är sådana här säsonger som verkligen testar en, och det tycker jag väl ändå att jag mentalt har hanterat ganska bra, liksom laddat om inför varje helg och sådär. Tycker ovalerna har varit bra. Det är också ett steg från nästa år, från förra året. Tyckte faktiskt kvalmässigt sista 4-5 racen så var vi faktiskt bättre än Pato. Men race pace har faktiskt varit det som det har varit det sämsta. Så därför det där genomgående varit dåligt hela säsongen. Det var nog bara Portland som var där vi hade genuint bra race pace på en road course då. Och på Texas och Indy hade vi bra race pace också, men annars har det varit den största nackdelen, att vi har varit riktigt dåliga i race. Så det är lite tvärtom, för när jag körde med Ganassi, för då var det liksom, då hade vi problem med kvalet och sen jättebra racebil, men då startade man istället alldeles för långt bak och så det, ja, det är väl så man kan se på säsongen egentligen.
Vad kan det bero på, race pacen? Är det bränslet eller är det däcken eller är det något bara helt annat?
Alltså jag tror i grund och botten så har vi en bil som sliter väldigt mycket däck. Och det funkar rätt okej om man är i clean air, men när man liksom är man och slåss mitt i gruppen så är det väldigt lätt hänt att den bara äter upp däcken alldeles för fort. Och som sagt, det är väl nästan tvärtom mot den bilen jag körde förra året, som egentligen bara var liksom att ladda hela tiden. Så att det har varit en eye-opener för mig, samtidigt som att man vet liksom att vi, framförallt på road course, de är även street course, skulle jag säga, så då har vi ett litet undertag där som vi måste liksom, vi måste ta igen helt enkelt. Och det är väl, för min del hade det varit svårare än för Patos del, tror jag. Som sagt, kvalen har fått till ganska bra på slutet, men race pace har inte varit liksom där det varit en stor skillnad. Och det är svårt att säga exakt vad det beror på, men det är ju att det är ganska lätt att se från utsidan också att bilen är ju väldigt bra på att få upp temp i däcken, men sen sliter den väldigt mycket däck också.
Man försöker spinna vidare på det något sätt, men kan man inte, när man ligger i kön, kan man inte liksom träna på att på omkörningar eller på att nya sätt att arbeta däcken när man väl sitter fast runt 15:e plats där?
Jo, alltså det gör vi hela tiden. Vi går igenom, vi har ju egentligen på en mycket högre nivå än vi har haft innan liksom strategier för hur vi ska ta hand om däcken, och sen är de här däcken rätt konstiga, för ibland det som du tror sparar däcken gör nästan tvärtom, för att det är nästan ingen som riktigt fattar hur de funkar. Så att det kan få så här backlash-effekt, som på Laguna till exempel, där jag liksom verkligen tog hand jättemycket om mina däck, för jag visste liksom att det skulle bli tire race, och helt plötsligt så var jag liksom 4 sekunder off pace istället, och jag hade jättemycket däck. Så att de är rätt märkliga på så sätt, och det är från bana till bana. Jag ska inte säga att vi hade mycket däck på alla banor. Jag har sett Detroit, det racet jag kraschade, då var vi egentligen, alltså vi var i en vinnande position när jag kraschade, och då hade vi ingen däck alls jämfört med de andra, så det var väl en liten outstanding så. Så det är det som är lite märkligt också. Ibland fattar man bara inte vad det är som gör det, för däcken är väldigt svåra att förstå sig på så sätt. Om man tar typ som Pirelli F1, där fattar ändå alla ungefär hur de funkar, och de har en ganska tydlig trend på liksom, de måste jobba ett fönster rent temperaturmässigt, och går du över det så får du däck, och sen kan de nästan återhämta sig om du kommer tillbaks igen. Men våra däck är lite så här, ibland ska man inte spara dem, ibland ska man spara jättemycket, och jag tror inte vi 100% har förstått den, och det är någonting vi jobbar hårt på nu under off-season, och liksom, kan vi naila däcken nästa år och se till att de är glada, då har man hämtat mycket.
Det här låter lite som liknande kritik som kommit mot Firestone i ett antal år nu från förare som har varit med länge, att de är lite för ojämna. Är det här någon kritik mot Firestone, eller är det stallet som borde förstå det bättre?
Både och kanske. Alltså jag tror så länge det gör racingen bra så kommer de aldrig ändra på någonting. För det är ju det de vill ha. De vill ju att det ska vara olika resultat. Det ska inte vara någon som drar iväg liksom poängmässigt för att de kommer på någonting då. Och sen samtidigt som du säger, vi måste ju göra ett bättre jobb och lista ut. Men det är svårt, för det, om man då igen jämför med F1, där har de liksom x antal compound hela året som de kan få ganska mycket data på. Vi har ju så här, några veckor innan vi kommer till Mid och High till exempel, då säger de då ska vi ha detta däcket. Så även om på tv ser det ut som att det bara är svarta och röda, men bakom det så är det rätt många olika typer av däck som de väljer då inför varje race. Och om de säger att de tar ett annat däck från året innan då, när du var på Mid och High och när du tycker att du hade listat ut det däcket, så kommer de med det däcket som vi hade på Road America förra året istället på samma bana, då blir det helt plötsligt lite, alltså däck är ju så här, de jobbar ju, du kan inte bara dra liksom en trend på ett däck, utan det skiljer sig vilket typ av bana, underlag, väder, vind, alltså luftfuktighet, allting. Och så ibland kommer det till en punkt där du bara liksom går in i en helg och du har ingen aning hur däcket kommer bete sig. Så det är sjukt svårt för ingenjörerna att fatta och vara självsäkra på att så här kommer det bli innan racet framförallt. För vi gör ju inga long runs, liksom. Man hinner helt enkelt inte det. Men där jobbar vi hårt och det känns det som den punkten vi har liksom mest performance att hitta inför nästa år.
Mm. Är det samma däck som 2019?
Nej, när aeroscreenen kom så tror jag att de ändrade nästan alla däck för att det var mer tyngd fram på bilen. Så bakdäcken kanske är mer eller mindre samma, men fram vet jag att de är hårdare eller som är mer stryktåliga liksom, i och med att vi har skaffat aeroscreenen då. Men dessutom mer grepp, säger de. Så det var därför varvtiden har hållit sig ganska lika ändå.
Du nämnde Detroit. Kom ni underfund med vad som skedde med bilen där?
Nej, det var, kan jag egentligen inte säga det här, men det var tekniskt fel på pedalstället helt enkelt, som gjorde att det gick inte att bromsa helt enkelt.
Och sen så fick du ju sällskap av Oliver Askew och också Kevin Magnussen. Tyckte du att de gjorde ett bra jobb i ditt ställe?
Alltså, jag tyckte egentligen, jag tyckte framförallt Kevin gjorde ett ganska okej jobb. Samtidigt så har det väl blivit en trend att folk som kör vår bil gör inte några superresultat om de inte får mer än några helger. Ta typ Helio. Förra året han körde ett eller två race tror jag, och han var liksom mer än en sekund, två sekunder off pace. Oliver hoppade in, ingen pace. Magnussen var kanske topp 20 någonting, och sen när man ser samma killar vara i fast six hela tiden med andra team, så jag skulle inte säga att vår bil är jättelångsam, men den är extremt svårkörd, och det visar sig när de här förarna som har suttit i min bil går till en annan bil och gör jättebra resultat istället för att vara 20:e eller 18:e. Så att jag tror mer än vad jag kan sitta här och förklara, så förklarar det nog rätt mycket hur tufft den är att köra liksom, och få ut max av det. Och det har väl varit liksom, det har också varit ett jätte eye-opener för mig i år och komma till fund med bilen, bara liksom hoppa i och ta ut det mesta ur det, för det är inte enkelt liksom, det är sjukt, sjukt svårkört.
Men när Pato ändå slåss om mästerskapet, finns det optimism i stallet? Är stallet bland de fyra bästa nu?
Ja, alltså det är den grejen du har mot dig hela tiden, att Pato är ju liksom, han är ju nästan aldrig varit liksom snabbast i något race så på road course där vi har haft som mest problem. Men han har alltid liksom rullat hem, han har startat rätt långt fram och sen har han rullat hem på en bra position, kanske femma, sexa någonting i de racen där han inte haft pace, och det är det som har gjort att han har fightat som mästerskapet. Han har ju liksom tagit hem alla race där vi har varit bra på valer, på stadslopp där han har liksom cashat hem, hade de stora poängen. Men sen har han ändå rullat hem topp 10 på de helgerna som egentligen varit katastrof pace, men via honom, att han har gjort ett bra jobb och sen bra strategi och solid race, så han liksom, där har han egentligen gjort sin säsong. Men sen kvittot på att det inte är tillräckligt bra är väl att han inte vann mästerskapet, för att jag tyckte att han gjorde nog en bättre säsong än någon annan egentligen. Palou kanske är undantaget, han var väldigt stabil hela tiden. För de hade egentligen inga helger där de var långsamma eller off pace liksom. Medan Pato hade typ St. Pete och Portland där han liksom, han bara ramlade genom fältet, men körde ändå ganska, han körde så fort det gick helt enkelt. Men där tycker jag att det blir liksom en hemläxa för oss, att ja, det var ändå en stor chans för Pato att vinna mästerskapet och för teamet, men det höll liksom inte. Så vi måste bli bättre, och jag tror när vi kommer till en punkt där saker och ting känns lite mer inte som man ska krascha vända sväng, så kommer jag också hitta väldigt mycket pace, framförallt i racen.
Vad tycker du om Palou då? Kommer väl som en blixt från klar himmel att han var så stark. Han har ju kört lite i Japan också. Vad tycker du om grabben?
Nej, men han har gjort ett fantastiskt jobb. Alla vi som är insatta vet att han är duktig, och kommer ju lite från samma bakgrund som mig med Japan-vägen där, och F3 i Japan har kört med, och jag vet när jag körde Formula E, så min teamchef som nu tyvärr gått bort, Adrian Campos, de stod varandra väldigt nära, för de är båda spanjorer, och jag tror han har hjälpt honom i hans karriär, och han sa alltid till mig att Alex är väldigt duktig, att han är liksom Alonso-nivå, och på den tiden visste man inte riktigt vem det var, så man bara, okej. Och sen då när man började höra hans namn, så kommer jag ihåg att han har sagt det, att liksom den här killen är verkligen något speciellt, och det säga vad man vill, går man in och liksom sopar hem mästerskapet som man gjorde detta året, då är man verkligen det rätta materialet.
Mm. Du har ju varit med om ett par tre startkrascher i år, och sen lite andra incidenter. Hur skulle du tycka att racecraften är i IndyCar idag? Är det för mycket buffel, eller är det snyggt och prydligt kört allt som oftast?
Alltså det är väldigt mycket risk för att ta en omkörning, och framförallt när du kommer bak i fältet så ökar väl den liksom statistiken dramatiskt med folk som startar bak i 15 till 20 till 25 någonting, då i och med att alla är egentligen tillräckligt bra för att vinna ett race, undantag några stycken kanske, och ingen vill vara på 20 plats, men i och med att det är så jämnt nu så är det bra förare som kommer starta där bak hela tiden, och de kommer vilja ta sig framåt. Och när det kommer ett tillfälle så kommer de ta mycket risk att göra det. Och det har kommit till en... Det känns nästan som alla tuffa mästerskap kommer till en punkt när det blir så jämnt. Och då blir det ofta mer krascher, för att du kommer inte kunna liksom köra igenom fältet på en stint. Fair and square, och köra om folk vända varv. Det är ingen som har den pacen nu. Så du måste ta de här, du måste göra de här tokdykningarna för att komma framåt. Och det är många situationer där någon dyker, och alltså om du inte ger plats så kraschar man liksom. För mig då i år så har man varit liksom, när jag kom halvvägs in i säsongen efter alla när Detroit och när saker och ting började rulla på någorlunda, då blir det mycket det här med liksom, jag har inte råd att krascha med någon nu. Och då blir det är lätt att komma in i en cykel där folk dyker på en. Och så blir det bara, men kör om då. För att ja, jag pallar inte liksom bryta ett race till. Och det vet ju folk också. Så att det blir som en mental grej.
Nashville till exempel.
Ja, precis. Sista varvet. Och Ed Jones sätter in nosen som han brukar göra. Men ja, precis. Det är väl mycket det. Den dynamiken har det blivit nu. Bland alltså hela fältet. Vilket är återigen intressant när man kollar på det. Men det har också orsakat väldigt mycket gulflagg och ja, safety car grejer då, så att, vilket jag tycker har blivit lite clownåkning liksom. Det är inte så snygg racing, och det, som tittare så är det inte så kul att sitta och kolla på safety car en timme heller. Så någonting lite snack den off-season tror jag det kommer bli liksom, vad vi kan som förare, som race control förbättra, så att det blir en bättre liksom produkt för tittarna.
Ja, det har du rätt i. Det var inte ett enda gulflagg fritt lopp i år. Det hade jag inte tänkt på innan.
Nej, och det var nog några. Det var fler än fem.
Mm. Off-season då? Du byggde en ny gaming-rig. Är du bra på sånt?
Nja, alltså...
Eller tycker du att det är kul?
Ja, det är kul att bygga, men sen ska man ju vara snabb också.
Ja, precis. Så blir det mycket simracing nu under vintern för att stilla abstinensen?
Nej, inte så jättemycket, men denna veckan så har det blivit väldigt mycket, för jag signade upp för, För jag har alltid varit med i ett team som heter Team Redline, om du känner till. Så jag körde något race i Las Vegas i Formula E. Så jag har inte kört på någon högre nivå, men vi har alltid haft kontakt och sådär. Och så frågade de om jag kan vara med på spa 6 timmar så går jag helgen. Och då sa jag, jag har ingen simulator i Monaco. Och då sa de, men vi skickar dit allting du behöver så får du sätta ihop det. Och då tänkte jag, det är schysst liksom, då ställer jag upp. Och så tog det typ 3 dagar att skruva ihop allting. Och sen när man kör första träningen liksom, så är man 3 sekunder off. De som är liksom, alltså de som är på högsta nivån i simracing, alltså det är helt ofattbart hur snabba de är. Man tycker att man gör ett decent varv och så kollar man, så är man liksom, jag gjorde en 2.02 och den bästa gör en 1.59. Men nu har jag kommit ner, jag tror jag är ungefär 7/10 off nu, vilket är, för att vara en vanlig förare säger de att det är väldigt bra. Så att det tar sig, men det är sjukt svårt att acceptera att liksom, jag kommer förmodligen aldrig kunna vara snabbare än de här killarna. Och det är nog bara typ, alltså av riktiga förare så tror jag bara det är typ Verstappen och några till som är på den nivån. Vilket är väldigt imponerande i sig.
Håller du koll på mycket annat i motorsportvärlden? Jag noterar på din Instagram igen att du cyklar med Nick de Vries och Nick Cassidy. Håller du koll på vad de gör?
Ja, Van Dorn också var med igår.
Okej.
Nej, men det är intressant för båda de kör ju Mercedes i Formel E och de drog sig ur. Så vi snackade lite igår, men det är oklart vad de ska göra nästa år. Så det är en intressant situation för dem. Och Nick fortsätter i Formel E. Men ja, det blev lite, när man är här i Monaco så är det alltid mycket racing-skvaller. Det är många förare som är här, så det är alltid kul att catch up lite så.
Cassidy sa inget om DTM-finalen, så fick du taggad på DTM igen.
Ja, det har vi snackat rätt mycket om, men han var väl egentligen inte så involverad i, eller ja, han var ju med i hela den där grejen där mästerskapet avgördes, men han gjorde ju ingenting, han var ju liksom bara passagerare där, men det är återigen ett tecken på vad vi snackade om innan, tajta mästerskap, hög förarnivå, det blir väldigt mycket kontroversiella händelser, men jag tycker det har varit rätt kul att följa faktiskt DTM även med det här nya reglementet, så jag hade nog gärna kört något race då, men det är som sagt, det ska få oss in i kalendern också. Det är väl det som är den stora utmaningen för min del när man kör i USA.
Så när kommer du sitta i en racerbil nästa gång? En riktig alltså?
Förhoppningsvis Daytona kanske, eller något annat i januari. Vet inte än, det är återigen med schema och tester och sådär, vi har inte liksom riktigt bestämt någonting än, men det hade varit kul att köra något långlopp i vinter, det är nästan planerat att det ska bli något sånt, så att vi får se.
Och inte för älta med det gamla resultat, men vad var höjdpunkten av IndyCar-säsongen 2021? Behöver inte tänka på bara dina resultat, utan bara atmosfären i IndyCar, vad var det bästa med året?
Jag hade väl inga supermoments, så att nej, men jag tyckte väl, ärligt talat, när Helio vann 500, jag tyckte det var rätt coolt alltså. Han kom in som gamling och liksom och vann racet, och det var, alla fansen älskade det. Och sen var det lite, kände man lite bland föraren också att det är alltid lite så här tension mellan föraren med vem som vinner 500. Och det är alltid, när någon vinner så är det alltid någon som blir glad och någon som blir ledsen. För att det är så många som är liksom fiender och kompisar och sådär. Men när Helio vann kändes det nästan som att alla var ganska glada. För det var liksom, det var ingen som förlorade på att han vann liksom. Så genuint ganska kul seger och välförtjänt. Jättebra kört liksom.
Ja, det är ju en ganska kul bild av IndyCar-depån ändå. Att man kan unna varandra saker, och det är väl lite unikt.
Ja, till viss del i alla fall.
Förstås. Men tack så mycket, Felix. Får önska en skön off-season och mycket tid i gaming-riggen. Och sen så hörs vi igen om ett tag, hoppas jag.
Kanon.
Så tack så mycket.
Tack själv.
Och med det säger vi tack till våra samarbetspartners Auto Motorsport och Tico Racing Shop. Och glöm inte att ni alltid har, är det 20% rabatt?
Det var det förra veckan och det var det veckan innan det också, så jag gissar att det är nog det den här veckan också.
Och det är på stefanjohansson.art förstås.
Vad är det för rabattkod då?
Indiepodden.
Ja, som vanligt. Ha det bra Jakob och
ha det bra,
vi ses om en vecka igen. Ha det bra.
Vi ses. Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.